الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد نفوتشاتي غتقوى يلوم أصول الثلاثة وبتالد إفرا فرلسنيا أم الحجرة أتوتواندرا فرلسكول. Och författaren kommer idag att tala om vad som hände i profetens liv alaihissalam efter det att han hade gjort hijra till El-Medina. Och säger följande på arabiska: Falamma istaqarra fil madinati umira bi baqiyati ash-shara'i al-islam mithl az-zakati was-sawmi wal-hajji wal-adhan wal-jihad والأمر بالمعروف ونحي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضى والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس ودليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ودليل قوله تعالى وكمل الله به الدين ودليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ودليل على موته قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
Vilket på svenska kan översättas till: Efter att han bosatt sig i Medina så beordrades han med de övriga föreskrifterna i islam, som givandet av almosa, fastan, pilgrimsfärden, bönutropet, jihad, att påbörda det goda och förbjuda det onda med mera. Detta gjorde han i 10 år. Därefter dog han, och hans religion finns kvar än idag, och detta är hans religion. Det finns inget gott förutom att han har visat det för oss, och det finns inget ont förutom att han har varnat oss för det. Och det goda som han visade oss, det var tauhid och allting annat som Allah älskar och tycker om. Det onda som han varnade för är shirk och allting annat som Allah hatar och ogillar. Allah sände honom till hela mänskligheten, och Allah har beordrat hela skapelsen, hela mänskligheten, jinner och människor, att lyda honom. Och beviset för detta är Allahs uttalande: säg människor, jag är Allahs sändebud till er alla. Och genom honom så fullbordade Allah religionen. Och beviset för det är Allahs uttalande: idag har jag fullbordat er religion och skänkt er min välsignelse i fullaste mått, och beslutat att islam ska vara er religion. Och beviset för att han sallallahu alaihi wasallam har dött är Allahs uttalande: sannoliken så kommer du att dö, och de kommer också att dö. Sedan på uppståndelsens dag ska ni diskutera inför er herre. Och som vanligt så läser vi Sheikh Ibn Baz rahimahullahs förklaring. Han säger som följande: då profeten sallallahu alaihi wasallam bosatt sig i Medina efter det att han utvandrade dit, så beordrade Allah honom med de resterande lagarna som islam har kommit med: zakat, att fasta i ramadan, att göra hajj till Allahs hus, att göra jihad, att påbörda det goda och att förbjuda det onda. eftersom att Medina blev ett islamiskt land och det blev muslimernas första huvudstad. Så därför beordrades muslimerna med alla dessa förpliktelser när de hade flyttat till Medina, för de klarade av att göra dem. De klarade av att påbörja det goda och förbjuda det onda. Och det här är från Allahs rahma att han försenade dessa saker tills det att muslimerna hade flyttat till Medina. Och vad sheikhen menar här är att det skulle vara svårt för muslimerna att göra dessa saker när de bodde i Mekka. Att gå till varje människa som gör någonting fel och säga att det här är haram, eller du måste göra det här är wajib och så vidare. För de var svaga och förtryckta. Och sheikhen fortsätter och säger att zakat fanns i Mekka. Man kunde betala zakat i Mekka, som Allah säger i surat al-An'am, som är en sura som uppenbarades i Mekka. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. Att ge dess rätt då ni skördar. Alltså spendera då ni skördar. Och den versen i surat al-An'am 141. Men som ni hör så finns det ingen gräns. Och det nämner inte heller vem man ska ge till. Och så vidare. Utan dessa saker var i Medina. Kvantitet och vem man ska ge zakat till. Och de, vad kan man säga, mer detaljerade reglerna gällande zakat. Allt det här kom i Medina. Så i Mekka var det generellt. Om du skördade dadlar eller någonting så skulle du dela med dig till de fattiga. Och samma sak. Fastan blev föreskriven det andra året av hijra. Det andra året av hijra. Och hajj blev föreskrivet det nionde året av hijra. Eller det tionde, säger sheikhen. Och Allah subhanahu wa ta'ala sänder ner denna vers. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Att är en plikt för människor att de gör hajj till Allahs hus om de kan. Surat Al-Imran, vers 97. Och jihad på samma sätt blev också föreskrivet i Medina. Först så blev man beordrad att strida mot dem som stred mot muslimerna. Alltså självförsvar. Och att inte strida mot dem som inte strider mot muslimerna. Och sen blev han beordrad att börja kriga och att göra jihad mot kuffar även om de inte började. Att kalla dem till Allah och att vägleda dem, att kalla dem till Allah och att vägleda kuffar till islam. Och om de accepterade så lät man dem vara, och annars så skulle man strida mot dem tills det att de accepterade sanningen. Förutom Ahlul Kitab, folket av boken, judar och kristna, vad gäller dem så finns det en tredje sak, och det är att man accepterar el-jizya från dem. Och jizya betyder en slags skatt som de betalar och lever under muslimernas skydd. Alltså det är ändå muslimerna som styr deras land, men de lever under islamiska lagar och de lever under muslimernas skydd och kallas för Ahlul Dhimma. Och samma sak gäller också el-majus, de som dyrkar eld, som fanns i Persien. De kunde också betala el-jizya. Så man kallar dem till islam. Vill de inte så måste de betala jizya, och vill de inte det heller så ska man strida mot dem. Och det här är om man kan, säger sheikhen, med al-qudra, om man kan. Inte som vissa okunniga människor idag som säger att man måste strida även om man inte kan. Och den generella regeln i islam är att man gör bara det som man kan och det som man klarar av. Och där slutar det som sheikhen sa gällande denna paragraf. Och vi kommer att läsa från de andra förklaringarna här. Så författaren säger: Efter det att han bosatt sig i Medina beordrades han med de övriga föreskrifterna i islam. Och Sheikh Fawzan Hafidhahullah nämner här att det här bevisar att sharian kom stegvis. Den kom stegvis, alltså under 23 år, tills det att den blev komplett. Och så nämner han då att de blev beordrade med bönen och zakat och så vidare. Och vissa lärda nämner här att bönen fanns i Mekka. Man bad i Mekka, men man bad 2 stycken raka. Varje bön var 2 raka. Och sen när man utvandrade till Medina, så lät man den resandes bön vara 2 raka. Alltså man ökade inte den, den fick vara kvar som den var förut. Men den bofaste fick då be 4 eller 3 raka och så vidare. Och sen nämner författaren att det finns inget gott förutom att han har visat det för oss. Och det finns inget ont förutom att han har varnat oss från denna sak. Och just den här punkten är en mycket fin punkt som man måste reflektera över. Och det är att allting i islam som Allah har beordrat med, det är någonting gott. Och det är någonting som gynnar människan. Och allting som Allah och hans sändebud har förbjudit är någonting som är dåligt och skadar människan och skadar mänskligheten. Därför har det nämnts i en hadith att profeten alaihissalatu wassalam, han sa: innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan an yadulla ummatahu ala khayr ma ya'lamuhu laha wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu laha. Att det fanns ingen profet innan mig förutom att han blev beordrad att berätta för hans umma allt gott som han visste för dem. Och på samma sätt blev han beordrad att varna dem för allting ont som han kände till. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och den har nämnts med liknande alfad, alltså liknande narreringar. Så vi finner i den här hadithen att det finns ingenting gott som profeten sallallahu alaihi wasallam kände till, eller någon annan profet, förutom att det var hans skyldighet att berätta det för hans umma. Och det fanns ingenting ont förutom att det var hans skyldighet att berätta det för hans umma. Och de berättade det antingen med tal eller med handling, kan man också föra fram ett budskap, eller genom att godkänna någonting. Och det kunde också ske på så sätt att han sa det utan att folk frågade, eller att det kom som ett svar på en fråga. Så han lämnade oss ala al-mahajjat al-bayda. Han lämnade oss på någonting klart och tydligt. Dess dag är lika lätt att skilja på som natt och dag. Alltså religionen är klar och tydlig som dag och natt. Så texterna tyder på att allting som han kom med leder oss till vad som är gott i detta liv och i nästa liv. I detta liv, som till exempel att han förbjöd att äta saker som är haram, som skadar människan. Han förbjöd att man lämnar elden, ett ljus brinnande på natten när man sover. Varför? För det kan göra så att hela huset börjar brinna. Han förbjöd att man sover på taket om det inte finns någonting som hindrar en från att ramla ner. Han lärde oss hur vi ska äta, hur vi ska dricka, hur vi ska sova. Och han sa: en människa har inte fyllt någon värre tillbringare än sin mage. Alltså det finns ingen tillbringare som är värre att fylla för människan än hans mage. Det räcker för människan att han ska äta några tuggor som får han att stå rak. Men om han måste äta mycket, så ska han äta så mycket att en tredjedel av hans mage blir full med mat, och en tredjedel för dryck, och en tredjedel för luft. Och det stas till Salman al-Farisi radiallahu anhu att, av vissa judar, att er profet, han har lärt er allting, till och med hur man går på toaletten. Han vill göra narr av muslimerna. Så Salman, han sa ja, det stämmer, han har lärt oss allting. Att om vi går på toaletten ska vi inte vända oss mot, mot Mekka, vare sig framåt eller bakåt. Och att vi inte ska torka oss med höger hand, och att vi inte ska torka oss med mindre än 3 stenar, och så vidare till slutet av hadithen. Så islam omfattar allt, alla livets aspekter. Från det att man vaknar till det att man sover. Från det att man är barn till det att man blir gammal. Från det att man är man har den typ minsta statusen eller minsta jobbet till det att man är ledare. Islam omfattar allting. Och om man praktiserar den här religionen så kommer man att få hälsa. Man kommer leva ett friskt och ett lyckligt liv. Och vad som bevisar det är att man kan kolla och se på muslimerna i muslimska länder som har praktiserat islam hela sitt liv. Kolla på dem, de är 90 år eller 80 år och de kan köra taxi. De kan utföra arbeten. De går till moskén själva och så vidare. Och gå bara och kolla på ett pensionärshem i Sverige, ett ålderdomshem, och kolla på hur folk är här. När de är 60 år kanske de inte ens kommer ihåg var de bor någonstans. För att de har druckit haram och de har ätit haram, och de har inte underkastat sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och samma sak med kroppen. Om man ber och fastar och så vidare, så kommer det också att gynna ens kropp. Till skillnad från kuffar. Och Sheikh Ibn Uthaymin, han säger att allt som profeten sallallahu alaihi wasallam har beordrat eller förbjudit är någonting som är bra för umman. Alltså att hålla sig borta från det som är förbjudet. Det är någonting bra för umman i dess vardagliga liv och i kommande livet. Och det finns inga svårigheter i den här religionen, utan Allah subhanahu wa ta'ala har gjort lättnad för oss. Hela religionen är lätt. Ett din yusr, som det har sagt i hadithen. Religionen är lätt, och ingen tar religionen hårt förutom att den kommer att övervinna honom. Och Allah säger: "Yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr." Att Allah, han vill lättnad för er, och han vill inte påbörda er med någonting som är svårt. "Wa ma ja'ala 'alaykum fi ad-din min haraj." Han har inte lagt någon börda på er i religionen som medför svårighet. Och sen så nämner han, författaren då, att grunden till det här goda som han kallade oss till, det var just ett tawhid. Och sen resten av allting som Allah tycker om. Så tawhid är grunden till allting gott. Och det är själens näring och själens föda. Och det är det som ger oss lycka i det här livet och i nästa liv. Till skillnad från kuffar, dunya har lagts fram framför dem. De har fått det de vill, men ändå så finner vi att de är olyckliga. Och sen så säger författaren att Allah subhanahu wa ta'ala sände profeten till hela mänskligheten. Och han beordrade hela mänskligheten, vare sig de är människor eller jinnar, att lyda honom. Som Allah säger: "Qul ya ayyuha an-nas inni rasulullah ilaykum jami'a." Säg människor, jag är Allahs sändebud, utsänd till er alla. Surat al-Araf, vers 158. Så att lyda honom är ett måste. Och lydande till honom, den är generell, den är total. Man ska lyda honom i allt det som han har beordrat och hålla sig borta från allt det som han har förbjudit. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Att acceptera allt det han har beordrat er med och håll er borta från allt det som han har förbjudit. Från surat al-Hashr. Så man måste acceptera hans sunna. Och vet att sunnan i islam är som Koranen, om den är autentisk. Man måste acceptera sunnan lika mycket som man måste acceptera Koranen. Och inte säga som vissa människor, att det här står inte i sunnan. Det står inte i sunnan, eller det står inte i Koranen att man ska ha hijab, och det står inte i Koranen hit och dit. Fast det står i Koranen. Men även om det inte står i Koranen, så står det i sunnan. Och det räcker för oss. För Allah har beordrat oss att följa profeten sallallahu alaihi wasallam. Och att följa honom är att acceptera hans sunna. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat An-Nahl att han har sänt ner ett dhikr, påminnelsen, för att klargöra det som han har sänt ner. Alltså han har sänt ner sunnan för att klargöra Koranen. Så sunnan förklarar Koranen. Och sunnan, som ni vet, till exempel bönen. Allah beordrar oss i Koranen att be. Men det står inte hur vi ska be. Då måste vi gå tillbaka till sunnan och ta det här från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Det står i Koranen att vi ska betala zakat, men det står inte hur mycket och när man ska betala zakat och så vidare. Så därför förklara sunnan Koranen. Och sunnan kommer också och påbörda samma saker som står i Koranen. Och ibland så kommer sunnan med någonting extra som inte står i Koranen. Som till exempel att man inte får äta åsnor. Det står inte i Koranen. Men profeten alaihissalatu wassalam, han förbjöd Yawm al-Khaybar att man ska äta åsna. Och han förbjöd också i andra hadither att man ska äta alla djur som har huggtänder. Alla rovdjur. Björn, hund, katt och så vidare. Och han förbjöd på samma sätt alla fåglar som har klor. Alltså riktiga klor som örn och falk och så vidare. Och i sunnan har också vissa av Allahs attributer nämnts, som inte har nämnts i Koranen. Som att Allah nedsänder, kommer ner den sista delen av varje natt. Det här står inte i Koranen, men det står i sunnan. Så vi måste tro på det. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Att profeten sallallahu alaihi wasallam, han talar inte från egna begär, utan allt han säger, det är en uppenbarelse som har uppenbarats till honom från Allah. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa till Abu Sa'id al-Khudri, han sa: skriv, alltså skriv allt jag säger, för vid honom i vars hand min själ vilar, så kommer det inte ut någonting annat än sanning från denna, och pekade på sin mun. Så allt han säger om religionen är uppenbarelse. Så därför måste man acceptera hans sunna. Och vad som också bevisar att alla människor och jinnar måste lyda honom är hadithen där profeten alayhi afdalu salatu wassalam, han sa: jag har getts fem saker som ingen annan har givits innan mig av profeterna. Och från dessa saker han nämnde var att jag, eller profeterna innan mig, sändes endast till deras folk, men jag sändes till hela mänskligheten. Och den hadithen finns i Bukhari och Muslim. Och om vi läser den här versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Att folk säger: människor, jag är Allahs sändebud, utsänd till er alla. Den här versen bevisar ju klart och tydligt att han är sänd till alla människor. Okej, okay? Jag är Johannes. Det står inte jag är Johannes. Så Sheikh Ubaid han säger: hur kan vi förstå författarens uttalande då han säger att alla jinner och människor måste lyda honom? Och så nämner han den här versen som bevis. Då versen endast, som man kan förstå, tyder på människorna. Han säger: för det första så kan ordet jinn också falla in under benämningen av ins, av insan, näs. Eftersom att ordet näs kommer från en nawas på arabiska som betyder att röra på sig mycket. Och jinnerna rör också på sig mycket. Och han säger att han nämnt sin hadith från Abdullah ibn Mas'ud att han sa: kana an-nasu min al-insi ya'buduna an-nasa min al-jinn. han pratade om förut. Och han sa, det fanns vissa av människorna som dyrkade det fanns vissa människor som dyrkade näs minal jinn. De dyrkade alltså människor från jinnerna, vilket bevisar att man kan kalla jinnerna för näs, för människor. Och sen så säger författaren att wa kammala Allahu bihi ad-din, att Allah kompletterade och fullbordade religionen med genom hans sändebud. Som han säger, idag har jag fullbordat er religion och skänkt er min välsignelse i fullaste mått och beslutat att islam ska vara er religion. Här finner vi att religionen är komplett. Den är fullbordad. Och som vi sa, den är från början till slut. Det finns ingenting gott förutom att den här religionen påbörjade. Och det finns ingenting ont förutom att religionen förbjuder det. Och om någonting är komplett, då kan man inte lägga till någonting till det. Eller hur? Om någonting är komplett, så kan man inte lägga till någonting extra. Vilket bevisar att det finns ingen bid'ah i islam. Det finns inga nyinförda saker som man kan lägga till i religionen och närma sig Allah med. All bid'ah i islam är haram. Och det är strängt haram. Och det är bland de värsta av saker som finns. Därför så sa profeten alayhi salatu wassalam i hans predikan: amma ba'd, fa inna asdaq al hadith kitabullah wa khair al hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Han sa, för att fortsätta, så är det bästa av tal Allahs tal, alltså Koranen, och den bästa av vägledningar min vägledning, och den värsta av saker är nyinförda saker i religionen, och varje nyinförd sak är en bidع, och varje bidع är en villfarelse. Och i vissa hadith lades det till, och varje villfarelse är i elden. Så bid'ah är mycket farligt, då han sa att det är den värsta av saker. Och det leder till elden. Och bid'ah, som vissa av ulema säger, är värre än synder. Varför? För om en person dricker alkohol och gör zina och så vidare, så vet personen att han gör fel. Han vet att han syndar. Och det finns en mycket stor chans att den här människan kommer att ångra sig och be Allah om förlåtelse och bli en praktiserande muslim. Till skillnad från bid'a, om människan dyrkar Allah med någonting som han tror är sunna och tror att han närmar sig Allah med den här saken, så kommer han inte att lämna det. Så just därför är bid'a mycket farligt. Och som vi vet, så har små bid'a slutat i stora bid'a. Folk börjar med någonting litet och de slutar med att göra kyrk, eller slutar med att döda muslimer, som Khawarij. De dödade Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu och trodde att det skulle föra dem närmare Allah. De dödade Uthman och trodde att det skulle föra dem närmare Allah. Kolla vilken ond bid'a. Och samma sak, de här Khawarij idag, som spränger bomber i moskéer och i muslimska länder och tror att det här är jihad och att de närmar sig Allah. Nej, det här är fel. Och de är bara längre och längre bort från Allah. Och samma sak som de som dyrkar döda människor och gravar. De tror att det här för dem närmare Allah, men det för dem bara närmare shaitan och helvetet. Och det finns ingen god bid'a i islam, utan varje bid'a, den är ond och den är dålig. Som profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: kullu bid'atin dalala. All bid'a är villfarelse. Och ordet all, kullo, tyder på att det finns inget undantag. Och därför så sa Abdullah bin Umar: kullo bid'atin dalala wa in ra'aha an-nas hasana. Att varje bid'a är en villfarelse, även om folk tror och ser det som någonting gott. Så det finns ingen god bid'a i islam, som vissa människor försöker att påstå. Utan all bid'a, den är ond. Och därför så sa Imam Malik ett mycket känt och ett mycket fint uttalande. Han sa: "Man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalatahu." Att den som hittar på en bid'a i islam och tror att det är någonting gott, han har trott att Muhammad sallallahu alaihi wasallam har svikit sitt budskap, att han har svikit sin uppgift. Varför? För det är som att man säger: den religionen han har kommit med, den är inte fullständig, den är inte komplett, vi måste lägga till någonting. Även om man inte säger det med sin tunga, så är det det som hans gärningar vittnar om. Så religionen är komplett. Som det också nämndes i en mycket fin hadith, att då profeten alaihissalam, han såg i en dröm en byggnad, ett vackert hus. Och det här huset hade som tegelstenar, men det fattades en tegelsten. Och han nämnde att huset skulle vara så vackert om den här tegelstenen fanns där. Och att den här tegelstenen, det var det som han kom med. Så islam är helt komplett. Och det finns ingenting att lägga till fram till domedagen. Allt som vi behöver finns i islam. Och om man vill dyrka Allah, så finns det tillräckligt med former av dyrkan i islam. Man behöver inte lägga till någonting. Utan det är snarare så att om man lägger till någonting, så kommer någonting från sunnan att tas bort. Som Al-Barbahari nämner i hans sunna, att om någon lägger till en bidda i islam, så tas lika mycket del av sunnan bort från islam. Att om någon sitter och säger la ilaha illallah eller någonting hela natten i grupp, då kommer han att lämna qiyamul layl, att be på natten, som är en sunna. Och han gör någonting som inte ens är sunna. Nam. Så i den här versen vittnar Allah om att religionen är komplett. Den omfattar allting, allt som gynnar människan. Och den är detaljerad. Och den löser alla människans problem och tvister fram till domedagen. Och den passar i varje tid och på varje plats och för varje människa. Och vi behöver ingen ny lag efter den här lagen. Och vi behöver ingen ny bok efter den här boken. Eller vi behöver ingen ny profet efter honom sallallahu alaihi wasallam. Så islam har lösningen på alla problem. Men då kommer frågan, och det här var vad Sheikh Fawzan nämnde: vem är det som kan hitta lösningarna? Lösningarna finns där, men det är inte alla människor som kan hitta lösningarna till problemen som vi har, utan det är endast de lärda i många fall. Så bristerna och brister finns inte i våran lag, i sharia, utan den finns i våran förståelse. Så religionen är komplett och behöver inget tillägg. Och sen så nämner författaren att beviset på att profeten alaihissalatu wassalam dog är Allahs uttalande att sannoliken så kommer du att dö och de kommer också att dö. Och sedan på uppståndelsens dag ska ni diskutera inför er Herre. Så den här versen tyder klart och tydligt på att profeten sallallahu alaihi wasallam har dött. Och man ska inte säga, och det här nämner Sheikh Mohammed Aman al-Jami, att det har gått så långt för vissa människor att de säger: ni får inte säga att profeten sallallahu alaihi wasallam har dött. Det är respektlöst. Ni värdar inte honom. Hur kan ni säga att han har dött? Och vissa har till och med gått så långt att de säger att det som säger att han är död är en kafir. Och det här är ju helt, helt fel. Alltså det är så fel det kan bli. Då han dog, som har nämnts i otroligt många bevis, och han togs upp till det bästa sällskapet då han var 63 år gammal, den 12:e i Rabi al-Awwal, i det 10:e året av hijra, då han hade varit profet i 23 år. Men han lever ett liv i al-barzakh. Al-barzakh som är det kallas för gränsen mellan detta liv och nästa. Där alla själarna får vänta fram till domedagen. Det här livet, det lever han, ja, precis som martyrerna. Och det har nämnts i en hadith att profeterna ber i deras gravar. Och det har nämnts i en hadith att martyrerna är i deras själar är i gröna fåglar i paradiset fram tills det att domedagen kommer. Så det är inte ett liv som vårat liv. Och vad som också bevisar att han dog sallallahu alaihi wasallam är Allahs uttalande: Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata wa qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibi falan yadhurra Allah shay'a. Och det kan man värt att nämna här vad som hände då profeten sallallahu alaihi wasallam han dog. Så Umar radiallahu anhu, som ni känner till, han kunde inte riktigt acceptera det här, eller det kom som en chock för honom. För som de sa, det var den sorgligaste dagen i muslimernas historia. Som Anas, han sa att den lyckligaste dagen, det var den dagen då profeten sallallahu alaihi wasallam kom in. Kom in till Medina. Och den sorgligaste dagen, det var den dagen då han dog, alayhi afdalu salatu wassalam. Så Umar radiallahu anhu hade det mycket svårt att acceptera det här. Och Abu Bakr radiallahu anhu, han gick ut och så läste han den här versen för Umar: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رَسُولْ. Att Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han är inget annat än ett sändebud. Och sändebuden, de har dött innan honom. Om han dör, ska ni då vända er om, alltså lämna islam. Och den som vänder sig bort kommer inte att skada Allah det minsta. När Umar radiallahu anhu hörde den här versen, då sa han: det var som att jag hörde den för första gången. Fast han kände till den. Och den finns i Ala Imran, vers 144. Och sen vad som bevisar att han dog, alayhi salatu wassalam, det var att man tvättade honom så som man tvättar en död. Man lindade in honom och man bad för honom och man begravde honom. Och alla dessa saker gör man endast med någon som har dött. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger: kullu nafsin dha'iqatul maut, att varje själ ska få smaka på döden. Så ingen människa kommer att leva i evighet. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld, som Allah säger att ingen människa har levt i evighet före dig. Alla människor kommer att dö och smaka på döden. Men han dog efter det att religionen hade blivit fullbordad och kompletterad. Så det är helt fel att säga som de här människorna att han lever och han är bland oss. Som de gör vissa maulidfester och de hämtar en stor stol och säger att profeten Salsam ska komma och sitta på den här stolen. Det kanske låter sjukt för er, men det är någonting som händer i muslimska länder. Och till exempel, vad heter han? Han som grundade Ikhwan Muslimin, Hassan al-Banna. Han brukade fira maulid, profetens födelsedag, alayhi salatu wassalam. Och han brukade sjunga poesi och säga att Allahs sändebud kommer att komma och förlåta våra synder. Två helt oacceptabla, helt sjuka saker. Att han kommer komma, det är helt fel, hur kan han säga så? Och sen att han kommer förlåta våra synder, det är också helt fel. För det är endast Allah som förlåter våra synder. Så vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad.